Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hej, jag heter Linda Hörnfeldt och du lyssnar på avsnitt 83 av We Are Influencers, ett podcastsamarbete mellan Influencers of Sweden och La Linda. I det här avsnittet ska du få träffa Sara Öhman som är, förutom en av mina bästa vänner, en riktig stjärna inom digital marknadsföring. Hon driver sedan 6 år tillbaka eget företag och jobbar med att hjälpa företag få mer effekt av sin marknadsföring i sociala medier. Hon är en av mina personliga mentorer, både i business och privat. Och hon är även min go-to-expert när det kommer till Facebook-marknadsföring. Så jag har bjudit in henne till podden idag för att reda ut hur algoritmen faktiskt funkar. Vad är en Facebook-pixel för någonting och hur annonserar man smartast på Facebook och Instagram? Det här är någonting som jag tror att fler influencers kommer att använda sig av och kanske borde använda sig av om man har någonting tydligt som man vill sprida. Så häng med i det här avsnittet om du är lite nyfiken på det här med annonsering. Men innan vi kör igång så vill jag presentera veckans recension som kommer från signaturen Hedda 144 med titeln Lärorikt. Hon skriver: började lyssna på den här podden under förra året och har lärt mig så otroligt mycket om influencerbranschen och sociala medier. Roligt att höra konkreta tips på hur influencers arbetar och tips för hur man ska tänka om man vill arbeta inom detta. Har dessutom hittat massor av nya profiler som jag nu följer dagligen. Rolig, lärorik och intressant lyssning. Heja heja! Tack snälla Hedda för din recension. Vad kul att du hittat nya profiler att följa genom podden. Det är ju en av de fantastiska bieffekterna av att lyssna på den här podden. Du vet väl att du också kan lämna en recension av podden på iTunes, för när du gör det, när du lämnar en recension eller ett betyg, så hjälper det podden upp på de här listorna på iTunes, vilket ger fler möjligheter att upptäcka den här podden. Dessutom så vill jag ju jättegärna höra vad du tycker om podden och vem vet, kanske lyfter jag just din recension i ett senare avsnitt. Och du, glöm inte att skärmdumpa det här avsnittet och posta på Instagram Stories. Tagga gärna mig på @lalinda och sen också våran gäst @SaraOhman. Och dela med dig vad du tog med dig från det här avsnittet och vad du tyckte om det. För att jag älskar ju att höra ifrån dig som lyssnar. Det vore jättekul att höra från dig. Men nu tycker jag att vi kör igång dagens avsnitt. Dina sparade höjdpunkter är bland det första som en besökare ser på din Instagram-profil. Därför så vill jag ge dig några tips om hur du bäst kan använda de här höjdpunkterna för att få nya följare. På lalinda.se/stories ger jag dig mina 5 tips på hur du kan använda dig av de här höjdpunkterna på ett smartare sätt för att fånga upp nya följare och bygga relation till dina existerande följare. I samma inlägg så ger jag dig också en gratis guide till hur du enkelt piffar till dina sparade höjdpunkter. Du har säkert sett dem hos andra, de här fina små ikonerna som man har till varje sparad höjdpunkt. Istället för att ha en trist stillbild från en video, en stillbild som du inte ens får välja själv. På lalinda.se/stories så kan du ladda ner min gratis guide till hur du skapar snyggare höjdpunkter. Gå till lalinda.se/stories för att ladda ner den här gratis guiden, men också för att läsa inlägget om hur du gör snyggare och smartare höjdpunkter på stories. Hej och varmt välkommen, min vän och digital marknadsförare och extraordinär, Sara Öhman.
Hej, tack så mycket.
Varsågod.
Vad härligt att du fick vara extraordinär också.
Ja, men alltså du är ju ganska extraordinär.
Ibland så.
Ja, men alltså ganska ofta kan jag tycka. Jag har ju bjudit in dig här idag därför att du kan ju allt man behöver kunna veta om digital marknadsföring, men också om Facebook-annonsering.
Ja, alltså det mesta i alla fall.
Ja, men alltså jag har ju fått höra här hur liksom ryktet går att det är dig man ska jobba med om man ska jobba med digital marknadsföring. Mm. Du är the shit.
Ja.
Kan du berätta lite grann, vem är du och varför är du the shit?
Jag tror att jag hade turen, eller vad heter det, bananskalet, att börja jobba med det här redan innan som det ens fanns Facebook-annonsering. Började jag jobba med det professionellt. Och därför har jag varit med i väldigt många svängar. Ni vet, algoritmer som uppdaterats, nya funktioner och så vidare. Så att jag tycker lite grann att jag är uppvuxen på Facebook, alltså med Facebooks adminsystem, bland annat då. Och därför tror jag, då blir man ganska bra på det också.
Men det är ju ganska många som är uppvuxna på Facebook-tiden. Men det är inte jättemånga som tycker att det här med algoritmer och själva den biten behind the scenes är jättekul. Hur kan det komma sig att, alltså, varför är du så förtjust i det?
Jag vet inte, jag minns när jag hittade sociala medier för att jag ville bli någonting helt annat och jag pluggade samtidigt. Och helt plötsligt så såg jag att det var en plattform, jag såg att man kunde driva trafik, jag såg att man så här, fick resultat, alltså bekräftat hela tiden på vad var man gjorde och hur det gick. Och därför var det, alltså, det är som en drog att jobba med när man börjar se det. Det vet ju du säkert också, när man fick se sina första bloggbesökare trilla in. Och man bara, wow, någon tycker det här är kul. Och ju mer man tittar på algoritmen och ju mer man tittar att det finns många, många fler siffror än bara besökare eller likes, så då blir det ju ännu roligare. Det finns så mycket att se.
Men återigen, jag tror frågan kvarstår. Alltså, vad har du pluggat? Hur har du hamnat här?
Jag pluggade faktiskt ekonomi och läste bokföring och affärsutveckling och affärsprocesser. Började faktiskt blogga. Började då och tycka det här med sociala medier var spännande, för jag var på ett sånt seminarium. Och kom i kontakt med den här tiden så var internet väldigt litet. På något sätt, det kändes väldigt litet i alla fall. Och det var jättelätt att få kontakt med folk. Så jag började faktiskt blogga, fick kontakt med folk på Twitter, kom i kontakt med SEO, som jag vet att du gillar så mycket.
Sökmotoroptimering.
Och började liksom hitta och jaga länkar. För att länkar var på något slags ett sätt att få trafik, men också tyckte jag om att se väldigt kul hur PageRank ökade hela tiden. Och så när jag hade pluggat klart så fick jag jobb på en reklambyrå som jobbade med digitala projekt. Fick som första uppdrag att bygga en kampanjsajt med hjälp av ett team i Indien. Hade ingen aning om vad API var. Vet du vet vad API är?
Jag vet inte vad det står för, men jag vet typ vad det är för någonting. Det är en gateway.
Application protocol någonting.
Information.
Ja, någonting sånt.
Ingen aning.
Och lärde mig lite tekniken bakom också. Vilket jag inte så jätteofta berättar att jag kan.
Men... Alltså API, det är väl typ så här, man kommer in bakvägen och kan liksom koppla in sig på olika tjänster.
Precis.
Koppla ihop olika tjänster.
Så Facebook har ett API som du kan bygga vidare på, till exempel.
Jag förstår typ.
Jag gjorde en app för bilddagboken, det första jag gjorde. Alltså,
sådär,
Dayviews,
ja. När var det här?
2010, det låter jättelänge sedan.
Det låter som att det är skitlänge sedan. Men det är ju liksom, jag menar, jag skaffade Facebook 2007. När skaffade du Facebook?
Ungefär samtidigt, tror jag. Ja. Det var någon gång när jag började plugga.
Okej, men vad händer idag? Vad gör du idag då?
Idag jobbar jag som egen konsult, alltså frilansare kan man säga. Och jag har gjort det i 5 år.
Ja, du och jag, vi startade ju företag ganska precis samtidigt. Ja. Jag tror jag startade typ 2 månader innan, eller var det du som startade 2 månader innan?
Något sånt. Men vi körde igång
vi
precis
körde
samtidigt.
Igång precis
vi har
samtidigt.
Genomgått den här liksom transformationen.
Eller? Precis. Vi har haft lika svårt att akklimatisera oss.
Akklimatisering är ett bra ord för det hela. Det här med att man ställer om från att gå till jobbet varje dag och helt plötsligt ansvarig för sin egen inkomst och hantera de striderna som pågår. Och också tycker jag ganska mycket är det här med att hantera friheten som man har.
Ja.
Att man kan gå upp, jag, i mitt fall, jag går ju upp tidigt och jobbar och du jobbar sent istället. Ja. Men att man får göra precis som man vill,
ja,
det tar ett tag innan man kommer på det.
Men vad är det bästa då? Och hur har du liksom hittat, för du har ju gått igenom, jag menar jag har ju gått igenom liksom konsultperioden, sen har jag ju drivit liksom någon slags eget icke-vinstdrivande projekt. Och sen så har jag ju nu, ska nu gå in i det här att göra lite mer skalbara produkter. Mm. Men du har ju liksom kört den här konsultgrejen hela vägen. Någonting som jag insåg ganska tidigt att jag inte var så bra på.
Nej.
För att jag kunde inte bolla flera kunder samtidigt. Vad är det med liksom det här konsultlivet som är så bra?
Dock har jag faktiskt startat 2 företag under den här tiden. Och jag har också provat att vara anställd i några månader tills jag gick tillbaka där. Men uppenbarligen så trivs jag väldigt bra med att vara konsult. Och jag tror att dels är det för att jag tycker fortfarande det här problemlösandet är så pass kul. Jag funderar många gånger på att starta en byrå eller driva igång någon annan form av verksamhet eftersom jag uppenbarligen är så bra på det jag gör.
Eller
men jag tycker ändå, alltså, då skulle jag inte få jobba med problemlösandet och vara, uppdatera mig hela tiden och få vara specialist. Och det är det jag gillar så mycket med att vara konsult, att gå in och lösa de mest komplexa problemen kring de här sakerna som finns. Och sen så på något sätt etablera det i organisationerna och sen lämna över det till dem som faktiskt ska sitta och jobba med det varje dag. Det tycker jag fortfarande är det roligaste, och det får jag nog inte göra på den här, på det här sättet som jag får annars.
Vad är det som, eller vad gör du åt de här kunderna?
Ja, det är så spännande, för när jag började jobba med sociala medier så var det ju mycket till att förstå, få dem förstå vad är det man postar, hur pratar man egentligen. Numer så är det mer, hur mäter vi, hur följer vi upp, hur gör vi det här i stor skala? Och i takt med att sociala medier förändras, så här, hur jobbar vi med, mot algoritmerna? Hur gör vi mot, jobbar vi när människor egentligen inte likar saker och vi mäter fel saker? Hur får vi dem att konvertera? Så att ändra arbetsprocesserna lite grann.
Men om vi ska titta på hur de flesta jobbar nu för tiden. Jag menar, de flesta ligger ju, ja, men om vi säger att du ligger väldigt långt fram i utvecklingen och hur sociala medier faktiskt fungerar versus hur det fungerade för 2 år sedan, så är det ju många som ligger efter och jobbar lite grann som man skulle ha jobbat för 2 år sedan.
Ja. Så kan man säga.
Ja, men eller hur? Lite så. Det känns lite grann som, nu har jag flyttat hem till Övik och det känns lite grann som att, ja men du vet, hur det är i Stockholm versus hur det är i resten av landet. Mm. Stockholm är ganska navelskådande om man jämför med resten av landet. Så du är ju liksom lite grann i, ja men, alltså, eliten av eliten låter ju liksom så töntigt och lite drygt. Men,
ja, aldrig,
men lite så, för det blir ju så att den stora massan har ju inte alls samma kunskap, samma liksom spjutspetskunskap som du sitter på för att du har varit liksom på en sån avancerad nivå hela tiden. Förstår du vad jag menar?
Ja, ett exempel. Jag var i Kalmar och ibland så får jag jobba med Science Parks och coacha liksom nystartade företag. Och där var jag och träffade, tror jag satt med 10 företag på en dag. Och jag kan säga att många av dem var mycket längre fram i utvecklingen än vad många stora bolag är i Stockholm. Så jag tycker inte alls att man ska liksom se det på det sättet, utan mycket har att göra med någon form av intresse, någon form av liksom sätt att se på saker. Du vet, du och jag workshoppade ju ganska mycket i somras med just det här, vad har jag för talanger, vad är jag bra på, okej, hur hittar jag min plats då? Och just beroende på vad det är man jobbar med, sociala medier, en del är väldigt duktiga på det kreativa, en del är väldigt duktiga på det affärsmässiga, en del är duktiga på det tekniska. Och beroende på vad man har för intresse där och vad man satsar på, så kan man komma väldigt långt ändå. Det är lite flummigt sagt, men det behöver inte vara...
Det är som vi alltid pratar om att nischa sig. Som influencer så pratar man ju alltid om att man ska nischa sig, man ska hitta sitt budskap, sin spjutspets liksom, för att man ska bli riktigt bra på någonting. Mm. Eller att man ska bli känd för någonting.
Ja.
Men alltså, hur har du någonstans lyckats där? För jag menar, man pratar... Att när du pratar om dig själv så presenterar du dig som digital marknadsförare.
Mm.
Det är ju ungefär så grått och oförståeligt som det kan bli. Ja, men alltså, det är ju väldigt, väldigt brett. Jag kallade mig för digital marknadsförare ett tag och har typ aldrig jobbat med annonser.
Nej.
Vilket också är så här, helt fel. Nej. Men ändå, men hur har du lyckats utveckla ditt erbjudande,
ja,
på ett sånt sätt att folk förstår vad det är de köper och vad de behöver?
Och här går jag emot allting som, jag håller ju med dig och går emot allting ni säger. Jag tror att de flesta som har träffat på mig någon gång eller hört mig prata på någon konferens eller så vet att jag är bra på sociala medier. Även fast jag säger digital marknadsföring, och anledningen till att jag säger digital marknadsföring är ju för att jag kan hjälpa till med så många fler saker. Så jag låter oftast mina kunder definiera vad det är de vill ha för någonting. Det är någon som, för att i den här branschen så man har inte, alltså den har inte etablerat sig så pass att det finns så många olika ord för allting.
Det håller jag inte med. Man hittar på titlar varenda dag.
Ja,
det
men
som.
Exakt. Och det var bästa exemplet där när jag fick en förfrågan, bara, kan du det här? Du är sån här, är du en sån här findability-konsult?
Oj, va?
Ja, exakt. Det var min fråga.
Findability?
Det var ett trendord ett tag. Det handlar om att man skulle bli sökbar både på sociala medier och SEO. Så att då fick jag vara findability-konsult.
Alltså, Jesus.
Ja, exakt. Så klart att jag kan vara findability-konsult. Vad vill du betala mig för?
Ja, men, och det är så här, hur långt visitkort har man? Men hur hittar då kunderna dig? Om du är så liksom...
Framförallt genom rekommendationer skulle jag säga. Sen så är jag väldigt aktiv också på LinkedIn, eller hyfsat aktiv i alla fall. Men sen så har jag mycket utav att jag var hyperaktiv i sociala medier och väldigt exhibitionistiskt kring mitt varumärke i yngre år, så att säga, tror jag.
Och det var ju, alltså det pratar vi ju väldigt mycket om i den här podden, och just när det gäller kring influencers generellt, om sitt personliga varumärke. Och det är ju någonting också som du gör väldigt mycket liksom på din Instagram och dina Instagram stories och sådär. Hur tror du att folk uppfattar dig, och hur strategisk är du?
Jag har varit, och det här också, tidigare så var jag extremt strategisk. Då hade jag en plan för hur mycket av varje inlägg jag skulle lägga ut och när. Nu för tiden så kanske jag har tappat lite av den strategin, just för att jag har haft ett så bra inflöde av kunder och varit lite bortskämd. Och för att jag tycker det jag gillar mest av allt med sociala medier, och det jag brinner för, att man ska vara sig själv och transparent. Och jag tror att jag vinner ganska mycket på det också, för att människor knyter sig an och tycker att det är spännande och intressant att se. Men just, vad heter det, när det kommer till strategin där, så tror jag att det skulle kunna vara mycket bättre. Men det många uppfattar mig som, det är som att, oj, hon kan himla mycket. Så mitt i allt det här flummiga, det här är mitt vardagsliv, så kommer jag ändå och liksom släpper sån här bomber ibland som bara, what? Va? Kan hon? Vadå? Oj, shit vad hon är smart ungefär. Det är oftast den feedbacken jag får. Hon kan himla mycket saker.
Ja, men alltså, du är ju också någon som använder Instagram stories på ett sätt som inte så många andra gör. Du skriver väldigt mycket text på Instagram stories, och du har liksom, det känns som att du har lite så här teman eller lite episoder där du liksom pratar om olika saker, och då kan du ju verkligen så här gå loss på ett ämne och bli, alltså du är väldigt passionerad när du börjar prata om ett ämne och liksom gräver ner dig i det, och det ser man ju. Men funkar liksom Instagram stories för att få konsultjobb?
I somras, då var jag här mycket uppe i Övik och hängde med dig, för att jag genomgick någon liten livskris. Jag ville absolut inte bo i Stockholm, och jag ville inte jobba med digital marknadsföring längre. Sen gick det över igen. Och efter
varje
det här
sommar
så tänkte jag så här, det finns ju ingen som kollar på min Insta-story, kunde ju anlita mig. Första veckan tillbaka i jobbet så var jag på massa säljmöten, och fyra av fem hade hittat mig via Insta Stories under sommaren, vilket jag är helt förvånad över.
Och vad sa de då? Alltså, för jag menar, i och med att de ändå liksom anlitade, eller gjorde de det?
Ja, det gjorde de.
De gjorde det. Nu
ska vi komma ihåg att jag krisar ju inte alltid lika mycket på stories som jag gör, men det är bara ibland. Och jag tror att folk känner igen sig där, och det blir inte så farligt då, tänker jag också.
Men är det då den här liksom grejen att man är personlig? Alltså den klassiken liksom?
Jag tror det, hoppas jag. Sen så vet jag inte, jag tror att jag skulle kunna göra mycket mer av mitt storiesande, och det tänker jag nu över 2019 ska jag nog lägga ut mycket mer jobbtips, för att jag märker att det är vad folk gillar allra mest, och allting annat än krydda. Jag tror inte folk skulle följa mig ifall jag bara var liksom konsult-Sara. Ja, men konsult-Sara.
Nej, men det tror inte jag heller. Alltså, den personliga sidan av dig gör ju otroligt mycket för din alltså det spektra som är du som person. Och det kommer ju fram väldigt, väldigt bra. Men det är också de lite mer extrema sidorna, eller vad man ska säga. Vi pratade om det igår, du och jag. Just det här att det blir liksom, det man ser på Insta-stories, det är ju, ja men du vet, de här piggarna som är längst ut på stjärnan. Det som är längst in, det syns inte så mycket.
Exakt.
Vad har du att säga om det?
Nej, men det är ju ett problem.
Behöver man ha en större nyans, eller kan folk tänka själva?
Folk kan uppenbarligen inte tänka själva. Alltså det är min enda insikt. Vissa människor kan, de har extremt stor trygghet i sig själva och förstår, kan liksom se förbi att det här är en underhållningskanal. Även fast man är väldigt personlig så är det man lägger ut inte allt. Man lägger ju inte ut sina mest introverta, sina mest tråkiga dagar. Och jag tror att något som många glömmer bort, framförallt när det kommer till, jag kanske är lite defensiv kring det här, men min egna Insta-story är att jag lägger ut sådana saker som alla andra tänker. Mm. Fast andra människor lägger inte ut det, vilket gör att då blir de här tankarna väldigt stora. Fast för mig är de ju inte stora. För mig så la jag bara ut en tanke som flög förbi. Den sitter ju inte lika hårt. Så. Och folk kan inte se förbi det.
Men vad ska man då göra på stories? För jag tror att det här är någonting som väldigt många är ängsliga för. Alltså för det första så är de ju ängsliga för att de ska överhuvudtaget vara med på stories och vara med på video och sådär. Men sen också det här, hur mycket ska man visa upp?
Min stora tro och hela anledningen till att jag ville börja jobba med sociala medier från början, det är att, och vi pratar jättemycket om psykisk ohälsa och så nu, på att det påverkar, sociala medier påverkar oss på det sättet. Men jag tror att ju mer man delar, desto mer får andra känna att antingen så bara, det här håller jag med om, eller nej, det där håller jag inte alls med om. Och då kan man bli mer självbejakande och på ett positivt sätt och tänka så här, men det här är jag, det här är okej, det här står jag för, och då kan man liksom må bättre överlag, är min tro. Så.
Jag håller helt med dig, och där är jag ju också väldigt så här, alltså just det här att våga pusha iväg folk, våga vara lite så här, men lite avig, våga liksom någonstans välja bort publik baserat på det innehåll som man lägger upp. Alltså just det här att, ja men om inte du är intresserad av det här, då behöver inte du vara här.
Mm.
Och att det är okej. Att man behöver inte vara till för alla.
Ja, exakt. Men det jag tycker är, och det jag ser, nu har inte jag jättemånga följare och jag kommer antagligen aldrig liksom kunna växa på något sätt för att jag är så pass spretig, för jag pratar ju om jobb, jag pratar om då mina emo-episoder och jag pratar om träning. Och lite vardagsliv och lite friluftsliv och allting sånt däremellan. Så att jag är väldigt spretig. Men det jag ser att det är väldigt få som hoppar av. De som kommer in från ett håll, de är ändå intresserade av hela vägen. Hela liksom biten. Så att jag tror att ja, man ska våga. Men jag tror inte att det nödvändigtvis behöver betyda att man tappar folk heller.
Och om du gör det så är det ju ändå inte rätt folk.
Nej, exakt.
Det är någonstans där jag försöker så här landa i, att om det är så att folk avprenumererar från ens nyhetsbrev eller avföljer en, så här, man ska liksom inte sätta sig och gråta över det, därför att då var det ju inte din publik ändå.
Nej.
Och någonstans så måste du liksom ha ett syfte med att du har din publik, utöver att liksom alla ska gilla mig.
Ja, och det här pratar jag jättemycket med företag med också, för vi har ju influencerbit, men vi har ju också företagsbiten, att det största felet som företag gör, och det här är både när det kommer till att bygga sitt varumärke och när det kommer till att bygga sitt följarskara, men även till algoritmens del, det är att de försöker plisa alla, som du säger, och genom det så blir det inte intressant för någon, och särskilt inte då, för att den, så enligt algoritmen visar ju det som de personerna som är dina superfans eller de som liksom mest hängivet följer dig, det visas ju för dem först, och tycker inte de att det är intressant, de som är och följer dig hela tiden, då kommer inte innehållet sprida sig vidare till resten heller, som på något sätt vill ha det, så att därför blir det superviktigt.
Ja, men berätta, jag tror att det är väldigt många som vill veta, hur funkar den här algoritmen, du som har liksom insikterna, berätta. Okay.
Vi kan börja, vi kan ta Facebook, ett jättebra exempel tycker jag. Facebook och Instagram är ju väldigt bra kompisar. YouTube funkar ju på något sätt liknande, så att de flesta algoritmer funkar ju likadant. Facebook, när du loggar in på Facebook, för varje post så har du 1500 alternativ som ska dyka upp, alltså för varje post som dyker upp. Då kan vi förstå varför det behövs en algoritm.
Beror det på hur många vänner man har?
Ja, det beror på hur många vänner man har. Men snittet på Facebook, vilket jag tror att de flesta... Så har du många vänner så har du fler alternativ, har du färre vänner. Eller, och dels hur många vänner du har, men också vad du ligger i för typ av målgrupp. Så att till exempel är du en kvinna på 30-årsåldern så har du antagligen ännu fler alternativ eftersom alla vill annonsera mot dig.
Till exempel. Vad trevligt att man är attraktiv någonstans.
Eller hur? Jo, och baserat då på vad som ska visas för dig baseras på 300 olika datapunkter, alltså 300 olika faktorer. Och det har att göra med det, såhär, vem du är och dina intressen och allting, sättet du, såhär, vad du klickar på, ifall du tittar mer på video eller ifall du klickar mer på bild eller ifall du väljer att läsa länkar och så vidare. Så att massa olika sådana punkter. Och dels beroende på vad du har för relation till den avsändaren, men också, det här är också särskilt viktigt med sen de Facebook uppdaterade algoritmen och gjorde de stora förändringarna som de gjorde i januari 2018, också hur du i grupp interagerar med en avsändare. Så att därför är det viktigt att liksom, också ännu mer viktigt att se till hur man agerar i en grupp.
Hur du agerar i en grupp?
Ja, som om till exempel, det tycker jag att man, om du till exempel har varit på ett event med många så här, bekanta. Det, just den avsändaren, säger att ni har varit på något bloggevent eller att ni har varit, säger att ni kanske har checkat in på Scandic eller någonting sånt där. Så är Scandic mest troligt att den här gruppen människor kommer få exponeras för det igen. Men också att ni, man kan se liksom att de får friend suggestions och sådana saker. Så att om en grupp människor gör någonting aktivt med en särskild avsändare som ändå på något sätt Facebook bedömer har någon form av kontakt på andra former av sätt, så är man mer troligt att visa det. Sen så har det såklart att göra med vilken typ av, jag kallar det för interaktioner. En interaktion kan vara till exempel en klick på en länk, det kan vara en videovisning, det kan vara en like, det kan vara en delning och kommentar. Så också vilken typ av sån interaktion man gör spelar också in. Såklart även timing, hur många likes man får inom en, eller så här, interaktioner man får inom en viss tid.
Och vilken tidpunkt är det? Vad är den magiska tidpunkten? Alltså, jag har hört allt från liksom så här, en minut, sju minuter, halvtimme, allt på det.
Okej, så att den första kvarten, brukar jag använda som regel i alla fall, att spelar störst roll. Och därför är det också viktigt, och det har jag många influenser jobbar med, det här gäller både Facebook och Instagram, att den första kvarten, egentligen den första halvtimmen, timmen, när man har lagt ut ett inlägg, så gäller det att sitta och svara på alla kommentarer. Och alla kommentarer då, vet du, med minst fyra ord, inte fyra emojis.
Är det det som gäller? Ja. Är det det som gäller? Just jag har hört att det här är ett, det här är bara ett rykte.
Okay.
Att det är fyra ord som gäller.
Det ser de flesta säger i alla fall. Men såklart, allting det här är rykten. Men vi vet ju inte riktigt så.
Alltså vi har ju fått, Instagram gick ut och bekräftade en hel del grejer om den här algoritmen i somras tror jag. Men alla tror ju inte på det ändå. För att ja, men det är klart att de inte kommer att avslöja alla sina...
Nej.
Tricks up their sleeve liksom.
Såklart.
Men just det här att svara på kommentarer fort och att liksom svara, jag menar det här är ju också så här, hur mycket tid har man, alltså, och just det här svara med fyra ord, det är så här, tack så mycket räcker inte, utan du måste liksom börja så här,
åh vad kul, tack så mycket.
Åh vad kul, tack så mycket. Okej, okay, ja men den är bra, då kan jag copy-pasta den. Men de här likesen då, gör de ingen skillnad? Det här att man trycker ett hjärta på att man gillar kommentarer.
Jo, det tror jag också att de gör skillnad, så att allting man gör såklart skillnad, men du kanske ska göra lite mer än så. Det är väl det som har visat, alltså ju, den enklaste regeln för algoritmen överlag är att ju mer du bryr dig, desto mer. Och det gäller ju oavsett ifall du postar så här, vilket typ av innehåll du postar, ifall du postar innehåll med tredjepartsverktyg till exempel.
Gillar de inte det?
Det gillar de ju generellt sett inte, och de har inte gjort historiskt sett, till exempel Later är ett sånt vanligt
som
tredjepartsverktyg.
Jag älskar.
Ja, har behandlats ganska väl av Instagram tidigare. Man börjar se att en viss nedgång i hur de behandlar Later. Och också det här med, och det är också en anledning till varför, om Facebook ser att du alltså postar ett inlägg från Instagram istället för att posta direkt på plattformen, trots att Facebook och Instagram är samma företag, så ser de det som att du inte anstränger dig tillräckligt
alltså
mycket.
Alltså det här tycker jag är så jävla tramsigt, alltså ja. Förlåt. Men just det här att inte posta från tredje parts, ja, men då får de ju skapa bättre verktyg.
Ja.
För att faktiskt kunna typ schemalägga eller svara på kommentarer eller göra sådana saker. Alltså det, de har inte tillräckligt bra verktyg.
Nej.
Så att då liksom, ja jag vet inte.
Det kommer, tror jag. Man ser, just nu så ser man mycket den typen av utveckling. Att de vill kunna möjliggöra för schemaläggning också. Men det är just det här, Instagram måste vi komma ihåg vad är i stunden. Alltså Instagram är till för att, alltså instant. Vi ska lägga upp saker, vi ska vara där och vara aktiva och visa vad som händer just nu. Medan Facebook kanske är ett mer någon slags redaktionellt forum från början. Eller där man har kontakt och visar upp gamla album och vad gjorde jag igår till exempel.
Alltså absolut, jag förstår att det är deras intention. Men samtidigt så måste man också hänga med i hur kunderna använder forumet. Och användarna har ju liksom visat att okej, nu vill vi göra det här, nu vill vi använda det här så här. Borde inte då Instagram och Mr. Zuckerberg liksom tänka att vi kanske ska följa användarna istället för att liksom försöka trycka in dem i en tratt där de inte vill vara?
Ja, det kan man ju tycka. Jag har inget svar på det.
Jag tycker väldigt mycket saker när det gäller det här.
Vi skickar in en sån här förfrågan in i den.
Till Instagram support-mail som inte existerar.
Nej.
Men alltså, okej, nu blir jag lite så här existentiell.
Mm.
Men det här är alltså... I slutändan så är det här ett privat företag som har liksom tagit över alla våra liksom egentligen sociala interaktioner. Ja. Inte alla, men väldigt, väldigt många. 90%, nej inte 90% heller kanske, men väldigt många sociala interaktioner har det här företaget, Facebook, Instagram, liksom...
WhatsApp.
Äger de WhatsApp också? Ja, du ser. Det finns ingenting kvar.
Nej. Men det jag tänker, jag lyssnade på en podd med Twitters, en av Twitters gamla vd:ar.
Han är lite cranky.
Nej, den här, det var inte en av dem som har varit väldigt mycket i media, men det var en annan som pratade om ledarskap. Men han berättade under arabiska våren, som var första gången egentligen Twitter, Facebook och YouTube och alla plattformar fick en väldigt stor innebörd.
Mm.
Och då berättar han hur de blev då tillkallade till The Oval Office, alltså till presidenten, sittning med presidenten, alltså fyra personer och presidenten. Där då de här tech-killarna från Silicon Valley, som egentligen bara var programmerare, fick frågan: hur tänker ni er nu när ni är ansvariga för världens demokrati? Och det vi ska komma ihåg är ju att de här plattformarna har bara funnits i alltså knappt 10 år. Och det började någonstans med att det var en tech-kille som satt och programmerade en tjänst som han skulle vilja använda själv. Och helt plötsligt var de ansvariga
han
för Sverige.
Han hade ingen ideologi liksom.
De hade liksom ingen ideologi eller någonting sånt. De ville bara skapa en bra tjänst för sina användare.
Och sen ville de bara tjäna pengar på det.
Ja, fast jag tror fortfarande, det kom in massa folk i Facebook. Jag brukar tänka så här, att när Mark Zuckerberg lämnar Facebook, då försvinner jag från internet. För många andra på Facebook vill tjäna jättemycket pengar. Mm. Mark Zuckerberg är en av de här originalpersonerna som bara ville bygga en tjänst.
Ja.
Sen så är det såklart att han också vill tjäna massa pengar och en så här, som person. Men som den, i den roll han har,
ja,
så är han ytterst ansvarig liksom, för att...
Ja, vad händer när han försvinner?
Ja, det vill jag inte ens tänka på. Alltså, när någon av de här, och samma sak, alltså, vilka personer som är ansvariga för de här tjänsterna är ju liksom huvudsaken. Men är det någon som jag litar på, så är det Mark Zuckerberg, vågar jag säga. Men ingen annan. Jag är ju en sån här som inte gillar att använda Google särskilt mycket heller.
Jaha, ja. Jag har ju lämnat bort hela mitt liv till privata
jag brukar
företag.
Också tänka,
det känns ju...
Jag brukar tänka så att ju mer man lägger ut, desto mindre har de på det.
Ja, men lite så. Plus att jag har inte så många skelett i garderoben.
Mm.
Så att jag, alltså, men då är jag ju, alltså både du och jag är ganska så här, ja, men, eller du är för sig lite mer så här försiktig än jag. Men jag är lite så här, ja, skitsamma vad de hittar. Mm. Alltså jag står för det, 98% av
ja, men jag
det
tycker
jag
också
gjort,
det är
liksom
ganska mycket samma.
Så att, alltså jag är inte så orolig egentligen vad som händer. Jag fick en sån här spam-mail, jag vet att du också har fått det. Från,
det
när man skickar, ja precis, man skickar från, man får ett mail från sitt eget mailkonto. Och så är det någon som försöker utpressa en på bitcoin för att de vet att de har hela ens internethistorik och har tagit bilder bilder på en med ens egen webcam. Och jag är så här bara, ja men alltså godnats. Liksom,
vad ska ni göra
med det? Ingen kommer bry sig. Det finns inte så mycket där som inte finns ute på internet i alla fall. Liksom. Ja,
exakt.
Så att, nej, men jag är inte så orolig för det. Men det är klart att jag förstår att, liksom, vad var det vi såg på? Jo, vi såg på Vita huset, du och jag, ja, häromdagen. Alltså The West Wing.
Mm.
Och då sa en av karaktärerna, det här är ju alltså från 90-talet.
Mm.
Då sa han att den nya millenniets stora fråga kommer att bli privacy. Alltså,
ja,
ens privatliv. Och det är ju där vi är nu.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Mm. Det är ju den stora frågan.
Ja.
Ja.
Vad är vår privacy egentligen?
Men jag, ja, men precis. Vad är vårt privatliv? Vad är det värt? Är det viktigt? Alltså liksom...
Jag tycker ju att, alltså, om man ser, det finns ju väldigt många, vi som delar extremt mycket på sociala medier. Men jag tycker ju mitt privatliv ligger ju inte där. Så även fast jag tror att de som följer mig tycker att de känner allt om mig. Men det finns ju väldigt många saker de inte vet, ja, om också. Och det, jo, är ju egentligen det privatlivet som jag tänker att det är det mest intima, som jag inte tycker att hela världen behöver veta. Och jag vet inte hur man skulle få tag i det på liksom...
Internet. Algoritmen vet allt.
Algoritmen vet faktiskt inte allt. Jag sitter och undersöker, bara, hur kan ni inte veta det här?
Hur är det med det här att algoritmen hör en?
Det, alltså,
att Apples telefon spelar in när man, och så sen så dyker upp annonser.
Jag har ju kollat på och undersök så här, studier som har gjorts som säger att nej, det är inte så. Men varje dag får jag bevis på att det fan måste vara så. Ursäkta att jag svär. Så att jag tror ju att det finns någon form av spårning där som kanske är halv okej. Nu vet de sig att de lyssnar på micken. Micken lyssnar på vad vi gör och allting sånt.
Ja, fast halv okej.
Och läser våra meddelanden som liksom vad vi pratar om.
Det känns ju sådär.
Ja.
Ja. Ah, ja, det här blev ju väldigt existentiellt. Men alltså hur, om vi ska gå tillbaka till liksom marknadsföringsbiten och specifikt då för influencers, för att det är majoriteten av lyssnarna på den här podden. Alltså vad ska man göra åt den här algoritmen? Hur ska man liksom, hur ska man bli kompis med den?
Give love. Men jag tror att de som jag lär mig mest om algoritmen av är ju de influencers som jag jobbar med, som berättar för mig alla hacks de kommer på och vill att jag ska verifiera dem åt dem. Så att jag tror att många av dem som lyssnar har väldigt mycket bättre koll än vad jag har på den. Men jag kan ju liksom se vad som vissa drag i alla fall, där många kanske gör fel. Den största felen som tänker jag, dels företag men jag tror också influencers fokuserar allra mest på, det är att kolla på vad man kallar det gamla begreppet engagement rate, där man kollar på
gamla begreppet
engagement rate.
Det här har väl folk knappt börjat använda.
Ja,
liksom.
Okej. Men där man tittar på
det
likes.
Det senaste året liksom, ja. Som folk har börjat förstå att man ska räkna engagement istället för följare. Ja. Men absolut, du ligger inte alls långt fram.
Men engagement rate. Och det som jag tänker på, och det är så här, gillningar, likes. Mm.
Engagemang, det,
engagemanget, ja, av hur många som har tittat. Mm. Och det blir väldigt fel. För felet, och det tror jag att algoritmen behöver börja ställa om mycket till idag, det är ju att det här med att vi kallas för, vi inte gillar lika mycket längre. Vi visar inte, så att vi ser saker som vi tycker om, men vi är mycket mer sparsamma med våra likes. Och om vi bara agerar på det folk verkligen, alltså att folk klickar likes, då optimerar vi bara för det här beteendet. Nu får du liksom sudda ut mina så här, branschtermer här. Men då agerar vi bara på det beteendet. Så istället så är ju visningsgraden kanske det som är mest viktigt just nu att titta på. Och visningsgrad kan vi få av så många olika saker. Det är att ju mer folk spenderar tid med oss, desto bättre. Så dels vill vi att de ska stanna upp vid en film. De vill att man ska klicka på visa mer. Till exempel, så skriva copy är mycket viktigare. Så att dels snygga bilder, men också skriva copy.
Ja, den vill jag understryka. Text är superviktigt.
Ja. Göra intressant, så på Instagram är ju Instagram stories bland det viktigaste du kan jobba med just nu. Och då har det att göra med att få folk att ofta gå in och titta på din story, vilket gör att du inte bara behöver lägga ut ett visst annat, så kanske 10 stories om dagen, utan du behöver också få folk att klicka på dig när du dyker upp. Så det behöver alltid vara så pass spännande så att folk klickar på dig.
No pressure.
Vilket gör att så, det gäller alltid att ställa sig frågan, är det här spännande? Till exempel är jätteintressant att lyssna på när folk pratar, men man kan behöva lägga in så här stillbilder ibland, ja, för att
alternativ
det inte ska
bli texta, som du gör texta väldigt mycket.
Ja. Bara för att liksom få att känna att det händer någonting.
Ja.
Och också då kanske fula sig lite med att lägga in någon så här surprise på stories då och då, så här ett off topic grej, vilket gör att man testar lite grann och ser hur folk reagerar på
men
det.
Men det har väl att göra med storytelling generellt liksom, ja. Och det är ju så att det engagerande historier kommer ju alltid att vara det som fungerar bäst, oavsett algoritm eller inte. För som du säger, algoritmen följer ju bara, försöker ju efterlikna och multiplicera vad en normal människa skulle göra. Liksom.
Mm.
Så att jag tror ju att egentligen inte så gräva ner sig i att man ska kommentera på med 4 ord eller vad, utan faktiskt liksom agera som en normal människa, ja. Och engagera dig i din publik, så kommer det att lösa sig liksom.
Precis, det tror jag också, och visa som att man bryr sig.
Precis, så. Precis. Inte bara att, ja, men vad är det de brukar säga, det finns ett amerikanskt uttryck som är post and ghost. Just det här att man lägger upp en bild och sen försvinner man och svarar inte på kommentarer eller någonting. Post and ghost. Jag tycker att det är ganska bra.
Ja, och det är ganska dåligt.
Ja, precis. Men det är väldigt bra uttryck. Mm. Men man ska inte göra så. Det är,
nej,
dåligt.
Det är dåligt.
Men alltså, okej. Okay, algoritmen, bra. Då ska vi prata om Facebook-annonsering.
Ja.
Facebook och Instagram-annonsering. Hur funkar det?
Gud, var ska vi börja någonstans?
Varför ska man använda det?
Varför man ska använda det? Lite olika syften. Och särskilt när det kommer till influencers kan det vara ganska svårt att tänka sig varför ska jag använda det här? För att ofta så tänker man sig att det kanske är företag som vill driva annonser till en sajt där de kan sälja någonting. Men det kan ju vara bra just för att i vissa fall boosta sig kring algoritmen. Men också kanske driva in trafik till en sajt eller till något specifikt inlägg som man vill att ska få mycket visningar eller någonting sånt. Och då finns det lite olika alternativ. Jag tycker om man går in på Facebook och lägger upp en annons, och nu pratar jag inte om att den här där det står sponsra post eller marknadsför inlägg, utan när man går in i Facebooks annonssystem Ads Manager och skapar en annons, så har Facebook gjort det väldigt tydligt, tycker jag. Det står, nu ska jag försöka komma på vad det heter på svenska, men det står typ medvetenhet, det står
alltså vad man vill ha för...
Precis, de har delat upp, det finns 3 kolumner.
Och, vad man vill ha för resultat.
Ja, exakt. Och nu kommer jag säga det här på engelska, bara för att jag inte kommer på de svenska orden, för min är inställd på engelska. Men det heter,
går nog bra.
Ja, det heter awareness, consideration och conversion. Så vad vill du ha? Och utifrån det så står det listat, så här, vad vill du att vi ska optimera för? Fråga Facebook. Och vill jag ha mycket, om jag behöver mycket ny räckvidd, då är det såklart att då väljer jag att göra räckvidd. Om jag vill ha consideration, till exempel trafik eller engagemang, videovisningar tror jag finns där, evenemang, inbjudningar, ja, men då väljer jag consideration. Alltså ett av de
det låter ju hyfsat enkelt. Men vill inte alla ha konvertering?
Ja, och det här gör, alltså det här, nu tror jag ingen av We Are Influencers lyssnare kommer göra det här misstaget, men så många företag, e-handlare har fått hjälpa ur träsket när de har börjat med, jag vill ha konvertering. Och vad som händer när någon väljer konvertering då, vilket är att Facebook, du säger till Facebook att du vill att de ska optimera för de som gör ett köp på ett sajt, alltså beteendet att göra ett köp på ett sajt. En sajt, gör att de börjar, om man tänker en konverteringstratt som ska vara väldigt bred, högst upp, så optimerar de ju bara för nedre delen. Så de optimerar för en väldigt liten del av människor, vilket gör att Facebook, alltså, dina resultat kommer vara...
Du får inte in någon folk i chatten.
Och du kan kanske efter det, du kan liksom inte spendera så mycket på Facebook för att det är en liten målgrupp.
Mm. Hur ska man göra då?
Jag brukar tänka, ifall det billigaste alternativet är ju att först göra någonting som får in mycket räckvidd, och på det sättet lär du Facebook vilka typer av interaktioner så här, du vill ha, och börja se vilka som är intresserade, och utifrån det så kanske du kan göra konverteringsannonser eller trafikannonser ifall du skulle vara ett företag som gör det. När det kommer till en influencer, då kanske du vill ha först gå väldigt brett och göra någonting som ska få så mycket räckvidd som möjligt, alltså, och då betalar du alltså så lite som möjligt för att nå så många som möjligt.
Och vad, till exempel, vad skulle det kunna vara?
Lägga ut en video till exempel som du vill att många ska se. Då, och du optimerar för att så många som möjligt ska se den. Så kanske du gör det.
Sen, så det här ska gärna vara sån här virala videos.
Virala videos, ja. Och det bästa sättet är ju att när man ser att en video börjar gå väldigt bra, att lägga annonser på den, inte innan det. För att det man ska komma ihåg är att Facebook väver in både den organiska prestationen, alltså den genuina, och också det man köper för.
Så algoritmen, om den har gått bra från början, då är det nästan som att sätta raketbränsle.
Då blir det som halva pris på annonseringen, kan man säga.
Eller raketbränsle.
Det beror på vad vi raketbränsle är. Ursäkta att jag avbröt in det fina.
Men vad är den här jäckande Facebook-pixeln?
Ja, det är också, vet du vad en pixel är?
Ja, så en pixel i liksom från början, det är ju en väldigt, väldigt, väldigt liten beståndsdel, en liten digital beståndsdel.
Ja. Ja. Och den här lilla digitala beståndsdelen som är som ett skript egentligen, som är någonting du lägger in på din sajt, och tror jag alla som har en blogg känner till vad ett skript kan vara, är någonting du lägger in på din sajt för att spåra vad trafiken på din sajt gör. Och den här lägger man då till för att kunna koppla Facebook-aktivitet till sin sajt. Så om du har en blogg till exempel. Och du måste ha då en egen sajt för att lägga in det här. Det funkar ju inte på Instagram.
Du kan inte ha blogg.se och liksom...
Eventuellt kan blogg.se ha utvecklat en sån funktion. Men jag tror inte det.
Man kan inte lägga in det själv i alla fall.
Nej. Så att när du har gjort det här, då kan Facebook börja förstå vad trafiken gör även utanför Facebook som du skickar dit. Och på det sättet kan du också få en bättre Facebook-närvaro, för att Facebook samlar in interaktioner då från din sajt.
Men vet då Facebook vilka av besökarna på din sajt som, vilka de är på Facebook?
Ja, det vet Facebook om. Alltså, så de,
hur då?
På allting du gör samlas in med cookies och typ sådana, så här, de fotspåren. Så att Facebook kopplar ju varje då användare till en e-postadress. Och liksom, eller en e-postadress eller någon form av identitet, och när den här identiteten rör sig runt så ser de vad du gör. De kan ju, Facebook kan ju inte så här isolerat säga att den här personen gjorde det här till dig, det kommer du aldrig få veta, och särskilt inte efter det senaste halvåret har Facebook tagit bort extremt många sådana funktioner för att få reda på saker om specifika användare.
Efter Cambridge Analytica?
Ja. Mm. Så idag i vissa fall så visar de inte ens hur stor en målgrupp som du har gjort baserat på dina webbplatsbesökare är egentligen, för att de är så nervösa just nu för att visa för mycket.
Men vad kan man då göra med den här statistiken eller den här datan? Som du lägger en pixel på din blogg och då spindlar, eller då kommer all den datan in på Facebook, och vad ska du göra med den sen?
Ja, så det du kan göra då är ju att skapa målgrupper. För målgrupper på Facebook fungerar det så med annonseringsmässigt. På Google så budar du på sökord. På YouTube budar du också på något sätt på vissa sökningar eller vissa intressen. Sådär. Men på Facebook så budar du på människor. alltså målgrupper av människor. Så att hela Facebook, allt det som de som jobbar mycket med Facebook-annonsering idag, de jobbar inte så mycket med att komma på häftiga annonser, utan de jobbar med målgruppsoptimering. Så att det är hela, det är hela nöten att knäcka. Och när du har lagt en pixel på din sajt så kan du skapa en målgrupp av den. Du kan skapa en målgrupp baserad på alla som har varit inne på din sajt, men också specifika landningssidor, alltså specifika sidor, kategorier eller så.
Men bara, om jag bara haft några 100 besökare inne på hemsidan men vill annonsera för flera tusen då?
Då kommer du inte komma särskilt långt med det.
Jo, men kan jag inte göra såna här lookalike-målgrupper?
Ja, det kan man göra. Så att baserat när du har skapat en målgrupp...
Du förstod inte min ledande fråga.
Ja, men jag har ett, har ett annat svar på den.
Okej. Okay.
När du har skapat en målgrupp så... bör den, när du samlat in data, det finns något som heter, det finns då på Facebook kan man skapa anpassade målgrupper, vilket är målgrupper baserade på då den här Facebook-pixeln, alltså din webbplatstrafik, på kundlistor heter det, alltså e-postadresser till exempel. Så nu när du har samlat in massa folk från din mailinglista på din kurs till exempel, då kan man lägga in dem på Facebook och så kan du göra annonsering mot dem förutsatt att de har godkänt det. Du kan göra det baserat på videovisningar, alltså de som har sett på en viss video. Du kan göra de som har kommit från din Instagram-profil kan du skapa en målgrupp på. Alla som har interagerat med dig på Facebook kan du också skapa målgrupper på. Alla som har anmält sig till ett evenemang. Sådana anpassade målgrupper kan du skapa. Dock kan du inte annonsera mot dem, eller det finns vissa trick som går runt det, men du kommer inte göra det med särskilt stor framgång ifall de inte är över 1000 personer.
Aha.
Och, men det du kan göra då, de här lookalike-målgrupperna, de kan du göra så att till exempel om du har haft ett gäng, skapat en målgrupp av dina webbplatsbesökare till exempel, så kan du skapa en lookalike-målgrupp. Och vad du gör då är att du säger till Facebook att okej, 1% av Sveriges befolkning som påminner mest om de här då, apropå de här 300 datapunkterna som bestämmer vem vi är. De som påminner mest av dem vill jag göra en målgrupp av. Dock fungerar det väldigt dåligt ifall du inte har en målgrupp då som är originalmålgruppen, som är över 1000, 5000, helst liksom 10 000 pers. Då kan man börja komma riktigt nära.
Okej, okay. Men det är väldigt bra att veta, för att då har man liksom någon slags magisk gräns att du behöver komma upp i till exempel 1000 webbplatsbesökare eller e-postprenumeranter.
Eller Instagramföljare.
Eller Instagramföljare för att faktiskt kunna liksom använda den här funktionen. Det är ju faktiskt en bra liksom,
ja, riktlinje
för att man inte då ska lägga en massa tid och pengar på sånt som inte fungerar.
Ja.
Vad bör man tänka på när det kommer till mätning? Alltså vilka liksom, nyckelsiffror finns det?
På Facebook?
Ja, både och. Vad vill du dela med dig?
Ja, när det kommer till mätning. Men dels har det att göra med hur, alltså det som jag tittar mycket på är vad en målgrupp kostar till exempel. Hur mycket betalar jag för den här målgruppen? Det kollar jag på någonting som heter CPM. Det tror jag är lite överkurs, men vad det kostar att annonsera mot 1000 personer.
Cost per mil,
för per 1000 visningar är det.
Och det är väldigt vanligt också när man använder till exempel Google-annonser eller banner-annonser generellt, så att man räknar på just exponeringen.
Ja, och därför tycker jag att det här gamla begreppet, det får vi nästan kalla gammalt begrepp, för att det var uppfanns när digital annonsering uppfanns, CPM.
Ja,
finns massa mer spännande.
Den har nog varit med i 10-20 typ år.
Men det är ju egentligen det enda mättalet vi har att jämföra olika kanaler mot varandra. Alltså vad kostar det att nå ut här egentligen? Så därför tittar jag mycket på det. Och det, på det sättet kan jag se, är det här en väldigt liten målgrupp? Är det många som vill nå ut mot den här målgruppen? Och också om min annons fungerar väldigt bra så kommer jag få lägre CPM eftersom Facebook ger mig massa gratis trafik. De ger mig rea på trafiken.
Man får helt enkelt betala om man gör en dålig annons.
Ja.
Om man har gjort liksom ett dåligt jobb.
Ja,
det är därför man ska anlita dig för att göra de annonserna.
Ja. Som sagt, jag kan algoritmen, det kreativa får någon annan gärna stå för. Men ja.
Men hur ska man då, liksom, när ska man då använda den här... Ja, men nu vill jag ha attention och awareness, consideration och conversion.
Ja.
När ska man använda vad?
Det beror ju lite på vad man har mycket av. Eller lite av. Om man tänker på att jag har 3 stycken tunnor här som det alla helst ska vara fulla. Så om det börjar ta slut på awareness, alltså räckvidd, så kanske jag behöver fylla på där för att jag når ut till samma personer hela tiden. Men har jag redan samlat mycket räckvidd och har lågt engagemang, då kan jag göra saker för att liksom
boosta engagemanget. Och det säger Facebook till?
Nej, det gör de inte, utan det får du sitta och titta på siffrorna. Jaha. Så lite så här, hur många, och det blir ju svårt, men det är så här, hur många behöver jag ungefär nå ut till? Alltså precis som du visade mig här i din bullet journal, så satt du för liksom protokoller på riktigt. Jag blev väldigt inspirerad. Jag
kommer också penna och papper.
Ja, med penna och papper. Jag älskar penna och papper, så jag kommer också börja göra det här. Och då kan jag ju se så här, okej, men nu har jag ut, det växer. Alltså tillväxten är dålig. Det är som du visar hur många nya följare du får till exempel. Och för att nå ut nytt så behöver jag kanske göra någonting här. Och antingen kan jag göra någon annan form av samarbete, eller så kan jag göra Facebook-annonsering. Så att då kan jag liksom ge en liten injektion av nya följare. Mm. Sen så till exempel så finns det kanske sånt man alltid vill göra också, beroende på vad det har, alltså driva trafik eller driva en engagemang till en post, och då kanske man ska låta det rulla på en väldigt liten nivå hela tiden i så fall.
Vad tycker du är en rimlig annonsbudget per månad om man är liksom en influencer som vill ha lite, ja, men lite boosta lite liksom.
Ja,
vad är det minsta man kan köra utan att det liksom helt bara värdelöst?
Jag skulle säga det minsta man kan göra kanske är att göra en annons över 2 dagar. Då tycker jag att det kan räcka med 100 kronor. Man får inte jättemycket ut av det, men rimligt ett gäng. Och så lägger man 500 kronor så kommer du få såklart mycket mer räckvidd. Så. Och gör man det en gång i veckan, någonting sånt, då kommer man ju ha mycket utav det, tror jag. Alltså bara för att boosta. Och det som är så bra med influencers innehåll är ju att det är faktiskt sånt innehåll som engagerar. Är du ett företag så kanske du inte får så mycket utav det här, utan då kanske du bara har lagt ut en liten, ja, du får ingen exponentiell tillväxt av det, medan du som influencer faktiskt kan få det.
Mm.
Och det kan ju faktiskt, en anledning till att göra det är ju för att kanske jag börjar träffa fel. Jag har träffat fel i min algoritm så att jag når inte ut till mina följare längre. Och då kan ju det vara ett sätt att så här, ja, men bara påminna folk om, här är jag, till exempel.
Mm.
Det kan ju vara ett bra sätt att använda annonser för en influencer är ifall det är någon särskild kampanj eller någonting man har gjort. Antingen att man kanske har gjort ett samarbete, eller att man har släppt en egen produkt av något slag som man vill marknadsföra. Det tror jag är de bästa tillfällena också, då man faktiskt ska annonsera. Inte kanske bara på det vanliga alldagliga, utan när det är något sånt särskilt som man ändå behöver jobba lite extra för att få ut, då kan man ta den här chansen att få den här boosten.
Ja, och kanske också när man har gjort något extra bra innehåll, om man har gjort en bra guide till någonting, eller om man har, jag menar, om man har någonting som man ser får, som du säger, att man får engagemang på andra liksom, antingen andra plattformar eller för mycket kommentarer eller någonting som man ser att folk engagerar sig i,
ja,
då kanske man också ska lägga lite pengar på det.
Ja, hellre det än att göra det i affekt, alltså när man har panik över att nu går inte saker som man ska. Och det tycker jag att man ser att de flesta influencers som annonserar gör det just när de har lite panik över att räckvidden har gått ner eller...
Och det är inte så bra material egentligen som man pushar för.
Nej, exakt.
Nej, jag ser det också. Då känner jag så här, varför pushar du för det här? Du har ju mycket bättre material.
Exakt.
Om du skulle säga liksom, om företag jobbar med influencers och lägger in annonser i det, hur vanligt är det och hur vana är företag att göra det?
Att lägga in annonser...
Ja, men just det här att man boostar, man gör ett företag eller man gör ett samarbete med en influencer och så sen så boostar man det
som
på
företag.
Instagram. Ja, men precis. Då har man ju säkert kommit överens om det, så det finns inlagt i ett avtal att det ingår liksom alltså det ingår en mediebudget utöver den organiska räckvidden i samarbetet. Och så då boostar man den här posten. Är det här någonting som företag tänker på? Eller tänker de bara att de ska nå ut med den organiska räckvidden?
Jag tror att de väldigt få tänker på det. De som gör det smart tänker på det. Även fast de kanske inte annonserar för just själva det influencer-inlägget, så tänker de kanske att de ska göra saker runt omkring för att plocka upp följarna. Det jag tycker att de flesta företag gör väldigt fel idag, att de gör influencersamarbeten och sen så låter de trafiken och så vara när det är klart, istället för att påminna de som har varit inne och kanske varit intresserade av det här samarbetet, faktiskt påminna dem om att titta, här var de här produkterna du gillade.
Att jobba med retargeting, ja, liksom.
Så att man isolerar influenceraktiviteten till influenceraktiviteten istället för att se det som någon
en del i en större kampanj liksom.
Ja.
Ja, men det är sant. Det är ju väldigt många som blir liksom ett nedslag och sen är det slut. Men just det här att jobba med, som du säger, retargeting eller kanske bara boosta senare på, via företagets kanaler kan ju också vara en idé.
Ja, och det tror jag också att för en influencer som vill tjäna mer pengar på eller argumentera, lägga in fler produkter i sitt erbjudande till företaget också, kan jobba mycket mer med att inte kanske erbjuda all sin data, men vissa delar som liksom en förlängning av samarbetet som gör att företaget på riktigt kan tjäna mycket mer
att på de
det.
Får ta del av den här målgruppsinformationen, tänker du?
Ja, det är ju inte helt rätt att göra det. Men...
Fast visst kan man göra det, för att nu är det ju också så att Facebook, ska du göra en annons för ett företag på Facebook så måste du använda annonsmärkningen där också. Det ser jag ju till exempel, ja men L har gjort ett samarbete med något hudvårdsmärke till exempel. Och då är ju den annonsen av L och det här liksom ja, tillsammans med så. Och det borde ju också influencers göra mer med liksom sina...
Precis, så möjligheten att tagga företag, och jag tror att vi kommer se mycket mer av, för att det är någonting Facebook jobbar jättemycket på att utveckla. För det man ska komma ihåg är att som plattform i jämförelse med YouTube och är ju Instagram väldigt, både Instagram och Facebook väldigt efter. Och någonting som Instagram och Facebook vill jobba mycket mer med är att liksom få influencers, för att det är de som driver plattformarna. Och idag så finns det ju inget riktigt sätt att tjäna pengar från det här som det har funnits på YouTube. Så att jag tror att man kommer se det mycket mer. Och det är också att ju mer företag gör samarbete med influencers kan de också få data. Det har funnits väldigt begränsade sätt att få det idag, så att många företag har ju löst det genom att eventuellt då att influencers har sålt att de får lägga pixeln på deras bloggar så att de får trafiken därifrån. Men det är ju inte helt okej. Så istället vill ju, kan man ju hoppas på att Facebook börjar utveckla sätt att få det på andra sätt. Så.
För om jag har förstått det rätt, så ifall en influencer taggar ett företag i Instagram-annonser i alla fall, då får ju företagen tillgång till den datan via sin business manager.
På något sätt. Det är frågan hur de jobbar med den. Så
att ja, men det tror jag är okej. Alltså det tror jag det är liksom via Facebook. Liksom.
Ja, men då kommer det antagligen räknas som en del av alla deras interaktioner på Instagram till exempel, som gör att de kan plocka ut den. Ja, så att det är inte helt självklart hur företagen ska jobba med idag, men ja. På de sätten kan de göra det, om man ser att fler får tillgång till det också.
Nu känner jag att vi har gått väldigt långt ner, väldigt djupt ner, och det blir väldigt avancerat, åtminstone för mig. Så jag tänker att vi ska avrunda med, liksom, har du några så här konkreta tips för best practice med Instagram och Facebook-annonser? Vad ska man tänka på? Vad får man inte missa?
Jag tycker att man ska inte lägga för hög budget från början när du skapar en annons till att börja med. Där du frågar apropå, det kan räcka med 50 kronor, 100 kronor om dagen till exempel. Går man för brett så kommer Facebook skjuta, de vet inte vart de ska liksom skjuta ut annonserna. Så det är steg nummer ett, att börja testa sig fram. Jag brukar också tänka att man vill börja med att göra någonting som kan samla in mycket interaktioner, och det enklaste sättet att samla in interaktioner är videovisningar. Så att lägga ut en video, skapa målgrupper baserat på att man får alla som har kollat 3 sekunder på en video. För sen när man har börjat samla in dem, då är det mycket lättare att göra alla andra annonser. Sen då kan du göra lookalike-annonser och du kan göra...
Video är bra alltså video, på Facebook. Video de vill ju ta upp fighten här med YouTube.
Precis, och video är det enklaste sättet också att samla in nya målgrupper.
Okej.
Så att det är väl liksom det första. Och sen så kan man börja göra de här mer... om det är konverterande annonser i form av att man vill ha många likes eller många följare eller mycket trafik, då liksom det är nästa steg. Så se det i 2 steg. 3-2 steg kan vara bra.
Jag tänker att vi får ta tillbaka dig lite längre fram när vi alla kollektivt känner att vi har kommit lite längre i det här Facebook-annonseringen och influencers. För jag känner ändå att vi har inte kommit så långt än.
Alltså jag tror att 2019 kommer bjuda på så många spännande nya verktyg.
Det tror jag med.
Får vi få se vad som händer.
Var hittar man dig någonstans?
Man hittar mig på Instagram eller egentligen alla plattformar på Sara Oman.
Med OH.
OH, Sara Ohman. Utan H och sen så Ohman.
Ohman.
Ja, där. Och så har jag en blogg med massa internettips ifall man är intresserad av det. På Instagram är det bara strunt. Det är det inte alltid. Alls. Nej, inte, men mycket synd.
Hon är väldigt rolig på Instagram stories. Jätterolig. Om man gillar emo. Tack snälla Sara för att du var med i podden.
Tack Linda för att jag fick vara med.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.